Välkommen till ett nytt avsnitt av Recovery Time med mig, Emma Björndal.
Och mig, Rebecca Bilger. Den här podden är till för att ge dig kunskap, tips och verktyg som kan hjälpa dig med ätstörda tankar och beteenden. Att läka din relation till mat, träning och kropp.
Vi vill både utbilda och inspirera dig som är drabbad, men även du som är anhörig. Med personliga erfarenheter, kunskap och tips som hjälper dig framåt för välmående livet ut. Hej kära du som lyssnar. Gud, det var så länge sedan jag satt själv i den här poddstudion och bara pratade med mig själv. Jag tycker det känns lika konstigt varje gång att prata med mig själv. Och ni som känner mig antingen i podden eller coachning vet att jag absolut inte har problem med att prata. Men det är någonting med att sitta själv. Så fun fact, så har jag på videokameran på Zoom bara för att jag ska kunna se mig själv. Så jag sitter och ändå pratar med någon person. A.k.a. mig själv då, så att säga. Men det är faktiskt någonting att göra, så att prata med sig själv. Alltså det ligger så mycket klokhet i det och värme i det faktiskt, att prata med sig själv. Många gånger så kan man ju känna att man behöver alltid prata med någon, man behöver dela sina insikter eller dela sin ångest eller oro med en person, men oftast behöver inte det, utan du kan faktiskt också prata med dig själv. Och det är ett tips och ett verktyg som jag ger till många av mina klienter. Att prata med sig själv. Prata med sig själv högt. I form av tal. Men också skriva. Prata med dig själv i spegeln. Sätt dig framför spegeln. Gå ut på en self-walk talk. Det vill säga plugga in ett par hörlurar. Be dig ut i skogen. Låtsas prata i telefon. Lyft alla de här tankarna som du funderar över. Eller de här frågeställningarna du undrar över. För att du besitter så mycket svar hos dig själv. Och vi har så lätt för att leta efter svar externt. Ute hos andra, på sociala medier. Eller hos vänner, hos familj, hos anhöriga. Men de besitter inte alltid svaren. Eller sällan. Du besitter svaren hos dig själv. För jag vet inte hur det är för dig. Men så många gånger jag har bett om svar. Ute hos terapeuter, coacher, anhöriga, sambo, vänner. Men jag är aldrig nöjd med svaren ändå. Känner du igen dig i det? Att så här, jag kan be om ett svar, jag kan be om rådgivning och sen känner jag så här, nej, vet du vad? Jag kan gå till Filip och fråga, ska jag på mig den här blå eller gröna tröjan? Och han säger blå. Så tar jag ändå på mig den gröna. Så någonstans så har jag redan bestämt mig. Att hela tiden rådfråga kan ju också bara ge en förvirring eller att man känner att så här, nej, vet du vad, det där stämmer ändå inte. Så det är så sjukt viktigt att gå till sig själv och det kan du göra på olika sätt. Och ett sätt då kan vara att sitta och prata med sig själv i en Zoom-kamera och få svar. Eller att gå ut på self-walk-talk. Eller prata med dig själv i spegeln. Prata högt med dig själv. Och bara generellt när du går hemma. För du besitter så mycket svar. Skriv av dig. Men ett annat sätt som man också kan göra det på. Och varför jag sitter här ensam idag i poddstudion. Är för att dela vad jag befann mig på för 2 veckor sedan. Är det 2 veckor sedan? 2,5 veckor sedan nu. Herregud vad tiden går fort. Då var jag ju på exakt ett sånt här retreat där jag skulle bemöta mig själv egentligen. Det var egentligen kort det handlade om. Och jag satt här innan nu och funderade på så, men hur sjuttsingen ska jag beskriva det här retreatet? Som jag sa i förra avsnittet så när folk frågade mig så, men vad är det du ska? Så kände jag så här, nej jag vet knappt själv. Låt mig förklara vad det är jag har varit på när jag kommer tillbaka sen. Då förklarar jag. Men när jag satt på retreatet så tänkte jag så här, nej men hur i hela friden ska jag kunna förklara det här nu? Nu är det ju ännu mer förvirrande. För nu har jag ingen aning om vad jag har varit på. Och det är lite så jag känner fortfarande idag. Så att jag kommer till och med läsa lite innantill hur de beskriver vad jag har varit på. Så att till dig som inte hänger med vad jag ska prata om nu så har jag varit på ett retreat. Som har väckt så mycket hos mig själv. På ett sätt jag typ inte ens trodde var möjligt. Och då är jag en person som har varit på mycket retreat. Men framförallt yoga retreat. Alltså där vi har varit i flöde. Där vi har reflekterat jättemycket och skrivit. Och släppt taget om känslor och ting. Men det här var motsatsen. Jag har absolut inte rört på mig på det sättet överhuvudtaget som är yoga i flödet. Utan tvärtom. Här har vi landat i stillhet. Mediterat. Alltså timmar. Diskuterat. Varit i tystnad. Allt det här som jag egentligen känner ganska mycket motstånd till har jag tvingat mig själv in i. och funnit så mycket lugn, insikter, trygghet, sorg, gud, ilska, gudarna, ilska verkligen, tårar utan dess like. Jag ska komma in mer på det, men gud vad jag har känt känslor. På ett sätt som jag inte ens trodde att jag hade. Alltså jag trodde inte jag hade tillgång till alla. Jag vet såklart att jag har tillgång till känslor. Det har vi alla. Men det var länge sedan jag framkallade alla de här känslorna. Samtidigt, för det är i kombination med den här sorgen och traumabearbetning och sådär, så har jag också känt en känsla av eufori, lycka, glädje. Och sen helt plötsligt efter kunde oron komma. Alltså det har gått så upp och ner. Och jag drog mig också lite från att säga, ska jag dela det här? Hur privat ska jag vara? Hur personlig ska jag vara? För egentligen är jag personen inga filter. Men så jag vill ändå liksom inte outa allting. För att jag vet att det är ändå bra att behålla saker för sig själv. Och så där. Men jag vill också så dela för erans skull. Att förstå att bara för att jag jobbar som coachterapeut idag, så betyder det aldrig att jag är helt läkt från allt mitt heller. Och jag delade det när jag kom på retreatet. Att så här, det är ett motstånd jag har. Att jag borde vara klar. Jag kan liksom inte sitta själv på ett retreat. När jag typ håller i retreat. När jag hjälper andra i deras trauma. När jag hjälper andra i deras bearbetning av olika känslor. Då kan inte jag. Alltså jag kan väl inte ha saker att bearbeta då. Det går ju inte. Då är det noll tillit till mig. Och då skrattade bägge kursledarna. Och ena är... jag vet inte hur gammal, jag har bara fått för mig att hon är 67. Men hon är liksom pension. Då skrattade bägge, men så sa Prima Lena, eller Lena, så sa hon att så här, varför tror du att jag har de här retreaten? Det är för att jag själv går i terapi när jag håller de här kurserna. Och så sa Kristoffer också precis samma. Det är ju därför vi sitter här. Ingen är ju självläkt. Fan vad livet är tråkigt då. Om alla bara går runt och är läkta och inte har några bekymmer överhuvudtaget. Aldrig någon oro, aldrig någon ångest. Å ena sidan jättehärligt, men det är ju inte riktigt så livet är. Det tillkommer nya saker, utan grunden handlar ju om att hitta verktyg för sig själv. Så med det sagt så hittar du också någon styrka i att så här, det är okej att vara sårbar, det är okej att ha saker att jobba med. Det är okej att livet inte är på topp hela tiden heller. Så att jag vill ändå någonstans förhoppningsvis kunna inspirera till dig som lyssnar på det att så här, mitt liv är verkligen långt ifrån perfekt. Jag har så mycket att bearbeta, jag har så mycket trauma, så mycket ilska. Som jag behöver ta itu med. Och har börjat ta itu med väldigt, väldigt, väldigt mycket. Med de senaste åren. Men innan har jag inte varit mogen för det. För jag har inte heller förstått hur det har påverkat mig. Och desto mer jag har utbildat mig. I olika coachning och terapi liksom former. Så har jag också förstått att så här, gud vad jag har saker längre bak. Som påverkar mig idag. Det här är förvisso inte alls kopplat till ätstörning, men jag tänker ändå att du som lyssnar kan koppla det till vart du befinner dig. För att det handlar ju om hur vi kopplar det till våra beteenden. Och om jag kopplar det till när jag var sjuk i min ätstörning, så kan jag ju se massa kopplingar utifrån min barndom, uppväxtfilosofier som triggade min ätstörning och gjorde att jag hanterade ångesten på det sättet som jag gjorde. Och det var någonting som jag verkligen reflekterade över utbildning eller kursens, retreatet, vad vi nu vill kalla det, gång också. Att jag kunde se flera av mina mönster eller saker som har skett under min uppväxt, kunde jag verkligen koppla med ätstörningen. Att så här, gud, det var inte konstigt att jag fick en ätstörning. Det var inte konstigt att jag ville kontrollera mig själv. För det var ju så det var för mig. Jag hade... hela min värld var så okontrollerad. Allting snurrade runt om mig. Jag kände att jag fattar ingenting. Jag vet inte hur mitt liv ser ut hemma. Jag vet inte vad jag bemöts av när jag kommer hem. Det var mycket oro. Det var mycket stress. Så att vad kan jag kontrollera? Alltså, vad jag stoppar i mun var jätteenkelt att kontrollera. Så för mig någonstans började det där. Och det kunde jag, kan jag nu med andra ord, se på ett helt annat sätt. Att så här, med ödmjukhet. Att så här, det var inte så konstigt att du hamnade där. Och kanske så skulle det liksom inte ha blivit på något annat sätt där och då heller. Utan det kanske bara får landa i en acceptans. Att så här, nu blev det så att du fick en ätstörning. Det må vara tråkigt, det må vara sorgligt. Men vad har jag kunnat lära mig av det idag? Här sitter jag och jobbar med det idag. Jag ser det som ett jättestarkt verktyg idag. Att jag var sjuk. Och idag kan ha en helt annan insikt i er jag hjälper. Och jag skulle verkligen säga att det är min styrka. Att jag kan förstå personer utan att folk sätter finger på det. Och man behöver inte alltid förklara hur man känner och man tänker. Utan att jag kan hjälpa personen att landa i det. Till skillnad från vad en person som aldrig har upplevt en ätstörning men har läst en teoribok kan, så att säga. Men nog om det. Vad var det jag var på då? Om du som lyssnar har hört om eller själv befunnit dig på bara vara, så kan jag säga att det var precis som det. Men till dig som inte vet vad det är, så tänkte jag att jag skulle beskriva det lite. Och de beskriver det ganska fint själva. Så jag tänker att jag läser lite från det. Och de beskriver det som att den här kursen är utformad för att ge dig en djup självkännedom och ett inre välmående. Syftet med kursen är att du ska få hjälp med att möta och utforska ditt eget inre på ett djupare plan. Och de här kurserna är beprövade i över 30 års tid och därmed utformade i minsta detalj. Och det kan jag verkligen intyga att det var i minsta detalj. Så under 5 dagar så får man chansen att djupdyka sig i sitt inre, möta och leva ut hela ditt känsloregister. Och det stämmer också. Alltså landa, djupdyka i sitt inre, möta det som uppkommer och sen leva ut det. Och det gjorde vi i olika sätt, i aktiva meditationer, i djupa meditationer, i skrik, i ilska. Alltså på så många olika sätt har vi bemött allt det här. För att kunna förstå orsaken till sina beteendemönster. Samt att upptäcka vad det är du behöver för att börja leva livet fullt ut. Och egentligen så kan man kalla det personlig utveckling i kubik. Jag tycker att det var ett fint och bra sätt som de beskriver det på. För det är någonstans det vi har gjort. Jag har fått verktyg i att verkligen så här förstå mig själv. Det var också mycket teoridelar i form av att teorier i form av att kunna enklare konkretisera vad som händer i hjärnan, vilket jag älskar. Jag älskar att förstå. Och jag älskar också att kunna förstå för att kunna förstå andra. Så att de här verktygen vi fick med oss kan man applicera på olika delar i livet, relationer, business, privatliv, alltså allt liksom så, relationer är relationer och relationer har vi på olika sätt i olika sammanhang, men vi kan ändå använda olika teorier och verktyg för att förstå oss själva i den och förstå andra i den. Men mycket handlade om att förstå sig själv, så att det var inte fokus på någon annan. Jag minns så väl när, alltså vi hade varit där i typ så kanske 3 timmar. Alltså det var inte länge. Vi är en liten grupp, 10 personer, varav en ändå intressant, för vi var hälften tjejer, hälften killar. Jag var den yngsta och jag är ändå 31. Så att, det var också intressant att det var äldre som liksom ville så förstå sig själva, förstå sin barndom. Tycker att det är fint, men också så, tänk om alla bara hade gjort det här i typ 15 års ålder. Alltså, vilket lättare livet hade blivit om man började förstå sig själv. Och sen så hade ju saker tillkommit i livet efter man fyller 15 och efter man fyller 20 och efter man fyller 30. Det kommer ju hända saker hela tiden, men det handlar inte om att det inte ska hända saker, utan det handlar ju om att vi har verktyg till att kunna hantera det, som jag sa i början. Det är liksom det handlar om. För att sen händer livet hela tiden, men vi behöver ju kunna finna verktyg och saker som hjälper oss att hantera det, så att säga. Och det gjorde vi minst sagt här. Och den här personen då, det var en av personerna som började gråta. Om när han förklarade vad han gjorde där och i vilket syfte han hade med kursen. Varpå en annan kille lägger en hand på handen. Eller på honom. En hand på armen på honom. Och Lena säger, avbryter bara så här, ta bort handen. Varför lägger du handen? Han gråter eller va? Eller ja. Jag lägger handen för att han gråter. Men vad gör det med dig? Varför har du ett behov av att lägga handen? Ja, för att jag vill trösta honom. Och så hon bara malde på det här. Och jag blev så stel. Alltså jag minns den här känslan. Jag bara, men herregud, vad är det här? Och han får väl lägga en hand på honom. Han gråter ju, stackaren, det är inte så konstigt. Men syftet blev så himla fint. För hon menar på att så här, men vad är det som händer hos dig som gör att du behöver lägga en hand på honom? Är det att du känner med honom? Är det att du känner behov av att du vill trösta? Går du in i någon hjälpande roll nu? Och nummer 3, har du ens frågat om han vill ha en klapp på sig? Det är så lätt att vi går in i att så här, nu ska jag gå in och hjälpa dig. Nu ska jag gå in och ge dig stöd. Men att vara nyfiken på, vad gör det med mig? vi kanske sitter och kollar på en serie och börjar gråta. Att så här, bara vara nyfiken på, vad gjorde den här serien med mig? Vad var det som hände hos mig? Det var några timmar senare så var det, drog Lena något så här skämt eller exempel om Försäkringskassan, typ vad det tror jag det var, eller ja, någonting. Att man hade respekt för vissa liksom, samhällsgrejer och så ja, men man, liksom, hur livrädd hade man inte blivit av Försäkringskassan plingar på dumt typ. Och då var det en annan som gick igång lite på det och så här, nej, varför måste man göra det? Och då tog hon fram honom och bara så här, vad är det som händer hos dig nu? Då kände jag också igen, men nej men gud, låt stackaren vara, herregud. Men det blev också så fint. Det slutade med att han var arg, han var ledsen, han var glad, han var tacksam. Det var så mycket känslor. För att hur vi bemöter olika saker och ting, anledningen till varför vi reagerar på olika saker och ting, är ju vad vi bär med oss. Och om man utgår från det hela tiden, så alltså jag tycker det är så intressant att förstå sig själv men förstå andra. För det som var för honom var ju att han hade en erfarenhet av Försäkringskassan. Han hade en negativ inställning till det först, men sen har han fått jättemycket hjälp. Så för han triggades det att folk kanske klankade ner på det eller sa att de var rädda för det, att de var onda eller vad det nu må kunna vara. Det hände någonting hos honom. Vi behövde ta upp den känslan. Och hon ville alltid jobba med grunden. Det var en annan kvinna som delade att hon hade... Hon var så stolt för att hon hade kunnat släppa taget om sin bettskena under de här dagarna. Varpå kursansvarig då började prata om att varför är du stolt över att du har släppt taget om din bettskena? Så hon sa, nej men det är väl jätteskönt att bara säga, jag trodde aldrig jag skulle kunna sova utan bettskenan. Och så började hon mala på om det igen. Och så tänkte jag så här, men herregud, ska vi prata en timme om en bettskena nu? Men alltså hon fick fram det så sjukt bra. Och vi landade i en så fin sak. Och syftet var ju så här, varför behöver du en bettskena? Vad är det som händer med dig på kvällarna? Vad är det som gör att du inte kan sova utan den? Om jag byter ihop min käke. Varför byter du ihop min käke? Och jag som jobbar med holistisk hälsa och går till grunden älskar det här. Varför? Bryt ner. Och det var det hon gjorde. Bröt ner allting. Vad är det som gör att du inte kan sova utan den? Vad är det som gör att du biter ihop dina tänder på natten? Vad är det som gör att du gnisslar tänder? Och vi kom fram till att säga, men irritation, oro, ångest. Okej, bra, vi hittar det. Vad beror det på? Vad handlar det om? Och att hon inte kände sig hörd. Hon kände att hon inte kunde uttrycka sina känslor på dagen. Så att, på natten låg hon med så mycket ilska och frustration att hon inte har fått uttrycka sig. Det här slutade med att hon stod och skrek för hela gruppen. Och vi stod och bara peppade henne i att så här, skrik ut med det. Och efteråt så var det bara eufori och gråt och tårar från hennes sida. Och hon kände att så här, gud, jag inte skrikit på typ 40 års tid. Alltså, jag har burit med mig så mycket ilska och frustration, men jag har inte fått ur mig det här. Det var skönt. Alltså, gud, nu hör jag att det här kan låta så himla flummigt också. Och ibland så bara så här, gud, varför delar jag det här nu? För att det kan låta så sjukt flummigt. Man kan nästan bli rädd, det kan jag förstå. Men alltså, att sitta i det rummet och bara se liksom skiftet i att så här, hennes rädsla, hennes obekvämlighet, min obekvämlighet i att hon typ outades. Jag tyckte att det var jättejobbigt. Istället för att jag ville bara gå in och avbryta och bara låt henne vara. Alltså punkt. Så ville jag gå in så många gånger. Istället försökte jag bara säga, Emma, vad händer hos dig nu? Vad händer hos dig nu? Vad händer hos dig nu? Då landade jag och kom ihåg att när jag var liten, jo men verkligen, gick i upp till trean så gick vi på en skola, upp till, jag vet inte vad det kallas, mellanstadiet, lågstadiet. Då bytte jag klass 2 gånger i syftet att jag tyckte det var så obehagligt att min lärare alltid skällde på olika elever. Jag tyckte så synd om eleverna. Och hon kunde outa dem, det var 2 lärare som kunde outa dem på ett, alltså liksom bråkstakar egentligen, vad man sjuttsingen vill kalla dem, som absolut syntes och hördes och så, men jag tyckte att det var obekvämt att de skulle bli outade, bli utslängda från klassrummet. Jag tyckte att läraren betedde sig dåligt och jag bytte klass för att jag var obekväm i det. Det handlade inte ens om mig. Så vad hände nu i det här rummet? Jo, jag gick in i lilla Emma, i mitt lilla barn som jag inte har pratat om, varför jag bytte klassen. Det var ju det som hände hos mig. Att förstå sina beteenden. Att förstå sina ageranden. Alltså, det är så intressant. Och så sjukt häftigt när poletten får börja trilla ner. Jag kan se idag så tydligt. Så här, varför går jag runt med ilska? Jag känner att jag inte blir förstådd i min ilska alltid. Jag känner att jag inte har fått uttrycka allting. Jag känner att jag har blivit nedtystad i mycket av ilska från min barndom. Från saker och ting jag har velat uttrycka. Men jag har inte känt att jag kunnat uttrycka det, för att jag vill inte trampa någon annan på tå. Och det är klart att det skapar frustration hos mig. Jag har också sovit med bettskena. På tal om bettskena. Och det har ju verkligen någonting att göra. Varför har jag sovit med bettskena? För att jag inte känner att jag kan uttrycka känslorna. För att jag inte känner att jag får ur med allting jag vill. Så jag ligger med en irritation istället. Att allting hänger ihop. Och vi behöver förstå våra egna beteenden. Vi behöver förstå våra egna mönster. Vi behöver backa bandet. Vi behöver backa kanske långt bak för att förstå hur vår barndom har påverkat oss. Och det är utan att blima våra föräldrar. Och jag vet att jag lyfte här innan, som nu när jag utbildar schematerapeut också. Så handlar det jättemycket om att förstå sin bakgrund. Att schemalägga bakgrunden. För att kunna förstå sina beteenden och mönster idag. Och den här utbildningen eller kursen, retreat, whatever. Handlar jättemycket om det. Att bemöta sitt inre barn. Vad var det som hände där? Hur hanterar jag det? Var det någon som lärde mig hur jag skulle göra då? Jag lärde mig som väldigt liten att ta ansvar. Jag lärde mig som liten att skydda personer jag brydde mig om. Och skydda genom att kanske döva mina egna känslor. Men så att inte de andra skulle uppleva känslorna. Jag har levt med en sjuk mamma i hela mitt liv. En psykisk sjuk av olika, liksom, av olika diagnoser. Har hon varit sjukskriven i hela mitt liv. Typ. Och det är klart att det har påverkat mig jättemycket. Och jag har också tryckt undan det jättemycket. Jag har inte pratat om att min mamma är sjuk. För att det får jag inte. Vem får jag inte det för? Min mamma har inte sagt att jag inte får. Men varför ska jag outa henne? Att jag har dragits med det. Men också landat att jag behöver få outa det. Jag behöver få prata om det högt. För det har påverkat mig jättemycket. Att ha en sjuk mamma i hemmet. Har jag ju förstått att det har gjort mig till någon hjälparposition hela tiden. Att jag ska hjälpa alla andra. Jag ska ta hand om alla andra. Se till att de inte märker att mamma är sjuk. Vilket gjorde ett undvikande beteende. Jag undvek att vara hemma. Vilket också ledde till ätstörningar. För att då tränade jag mycket handboll. Så det blev att jag bara var längre och längre i handbollen. Istället för att gå hem för att jag var rädd. Eller för att jag inte ville bemöta det som var hemma. Och jag blev arg. Och vad jag har nog delat det lite också här i podden. Men att jag har stark känsla och behov av att så här, jag är rädd för vad andra ska tycka och tänka om mig. För mig är det väldigt viktigt att vara omtyckt. Jätteviktigt för mig att vara omtyckt. Och det kan säkert många identifiera sig med. Vikten av att vara omtyckt. Och det har verkligen skälpt mig. För att jag kan få så sjuk ångest över en liten pissesak rent ut sagt. Att jag smsar med en kompis som bara svarar något drygt. Eller för att hon är stressad eller för att hon är på jobb. Då är jag så här, nej, vad har jag gjort för fel? Kan läsa igenom mitt sms 1000 gånger. Alltså verkligen en osäkerhet hos mig. Och framförallt hos väldigt nära personer. Typ min syster eller Filip, min man. Så kan jag gång på gång fråga, bara, är du sur på mig? Har jag gjort någonting? Kan du berätta för mig? Vad är det jag har gjort fel? De är så här, du har inte gjort något fel. Men alltså, frågar du en gång till så blir jag skitförbannad. Och det är som att jag vill framkalla det hos dem. För att då får jag det bekräftat att jag gjorde något fel. För att då blir jag trygg i att så här, då kan jag också gå in i att få hjälpa dem sen. För att jag är väldigt trygg i min hjälparposition. Att få hjälpa andra, få stötta andra. Men jag är också osäker på andra känslor. För jag litar inte på att om någon säger att de inte är sura så litar inte jag på det. För jag får andra indikationer. Var kommer det ifrån? Min mamma, jättetydligt. Att leva med en person som är psykiskt sjuk och inte mår bra. Min mamma har ett anben av stål i gott och ont. Alltså hon mår alltid bra. Allting är frid och fröjd. Alltså nej gud, hon har inga konstigheter, hon har inga problem. Hon mår alltid bra oavsett vad. Och det är lite som att gå till en person som jag ser mår dåligt. Gå till en person som har brutit bägge bena, säger vi. Som sitter i rullstol och frågar, hur är det? Ja, det är skitbra. Det må kunna vara bra, men du har också brutit bägge benen. Intressant, vi ser det. Men min mamma, var tydligt, jag ser att du inte mår bra nu. Jag ser att du sitter och gråter. Eller jag kom in i sovrummet, jag ser att du sitter och gråter. Jag frågar hur det är, och du säger att det är jättebra. Make no sense. Vad lärde jag mig som barn? Är det inte okej att vara ledsen? Eller ska man trycka undan det? Ja, det är viktigt att upprätthålla glädje hela tiden. Det är viktigt att skoja om saker och ting. För då behöver vi inte känna. Och då kan man också säga att det är bra. Men det gjorde ju också att jag började tvivla på känslor. Så att när någon säger att nej, jag är inte sur på dig. Jo, men det kan inte jag lita på. För mamma kunde ofta säga också att allting var bra. Och helt plötsligt kunde hon bli arg. Så var det som, men gud, hon var ju glad alldeles nu. Nu fattar jag ingenting. Eller så så gick det tvärtom. Alltså man hängde inte med. Det handlar liksom, det handlar inte om att bli med någon, utan det handlar om att förstå sig själv. Så, men varför jag känner som jag gör idag, varför jag fungerar som jag gör idag, handlar ju om någonting hela tiden. Och det kan jag också, när jag pratar om det högt, så jag som är liksom snart mamma, kan verkligen så här känna en press och stress för det här, att så här, gud vad vi bär ansvar som föräldrar. Och det handlar inte om att vi bär ett, eller det gör vi ju verkligen, men det handlar inte om att vi aldrig får göra fel, utan det handlar ju också om att så här, förstå sig själv och sina handlingar och varför man gör som man gör och vara medveten om varför man gör som man gör. För det är klart att jag kommer göra fel som mamma. Om jag går in och överanalyserar allt, alltså, då kommer jag ju liksom vara sjukt stel. Och tänka så här, jag får inte säga så, jag får inte säga så. Nej, då bekräftar man henne så. Man får inte säga duktig. För då är det ju, ja, då kan man ju lägga det på prestation. Där kan jag fastna jättemycket. Men det är ju inte att det handlar bara om det. Det är klart att vi kommer göra fel. Men det är viktigt att förstå på vilket sätt det kan påverka en själv och ens barn. I sina handlingar. Jag tror att allting där handlar om medvetenhet. Så desto mer medvetna vi blir om oss själva, våra beteenden, våra handlingar, och förstår var vi kommer ifrån, med vilken bakgrund, vilka filosofier, vilka sanningar, så har vi också lättare att kunna närma oss det liv vi vill leva, den friheten vi vill ha i kropp och knopp, liksom, i sinnet, och liksom inte gå runt med spända käkar, smärta i rygg och, eller vad det än må vara, utan att kunna släppa taget om de delarna. Och då behöver vi också förstå. Och det fick jag minst sagt göra under retreatet. Alltså hur liksom jag beter mig i olika situationer och den bilden jag har av mig själv. Hur det har formats mycket från min barndom, händelser och föreställningar om livet generellt. Och att det liksom inte handlar om att jag ska hitta lösningar på att fixa saker och ting, som jag ofta så här, fokus framåt, jag behöver fixa det här, jag behöver lösa det här, utan snarare att acceptera vad det är som har varit, landa i det och älska mig själv, liksom den personen jag är, och mina brister och mina icke-brister, alltså vad som är mina styrkor helt enkelt. Att så acceptera och älska dem för dem de är. Ja, verkligen så. Bemöta mitt lilla inre barn. Lilla Emma som tog så mycket ansvar. Och lilla Emma som inte vågade uttrycka sina känslor kanske. Eller utan att känna att man var jobbig. Eller utan att känna att man var så känslig. Fick jag ofta höra. Men Emma som är så känslig. Handlar inte kanske om att vara känslig. Kanske handlar om att jag hade ett jättestarkt behov av att få uttrycka mina känslor. Och det är viktigt att förstå. Och det säger mycket om hur man fungerar idag. Och den här delen handlar ju mycket om liksom, som jag sa, att backa bandet och förstå. Och det är därför också, utan att jag ens har förstått att jag har gjort det, så har jag ju pluggat till schematerapi. Och det är mycket det handlar om, att förstå sin bakgrund och lägga sitt egna pussel någonstans. Så att det är ett verktyg jag använder jättemycket av i coachning. Att så här, liksom, vad är sant för mig? Vad kommer sanningarna ifrån? Vad baserar de på? Är det föräldrar? Är det sociala medier? Är det sant för mig? Eller är det sant för någon annan? Hur har det format mig? Utan att bli med, utan att värdera, utan att bara förstå. Det finns så mycket kraft och så mycket finskap i det. Som jag har bärit med mig. Gud, nu blir jag så när jag går in i de här känslorna. Det var mycket som hände, men så coolt. Så att, har du möjlighet att göra någon sån här egen resa, alltså please do it. Alltså bara vara, eller det här, blissful living. Bliss 1 och bliss 2 heter det. Om man går in på The Soul Space hemsida så kan man läsa mer om deras retreats. Och det är med Prema-Lena och Kristoffer Onn. Rekommenderar starkt. Tycker att alla borde gå på den här resan. Men det är tufft. Det har varit jobbigt. Men jag har aldrig känt mig så lätt som när jag åkte därifrån heller. Så att, har du möjlighet, gör det för ditt nuvarande jag, för ditt framtida jag, för dina framtida barn, för dina framtida familj, kollegor, för dig själv, för alla. Alltså vi alla borde åka på det här. Sjukt billiga terapitimmar också. Alltså det här kostade 10 000. Tror jag, ja, har jag sagt mig. Och jag vet att en timme med henne kostar typ 1500 kronor. Eller 2000. Så att, och jag vet inte hur många timmar vi har fått där i terapi. Så att sjukt prisvärt egentligen i längden om vi slår ut på det. För att förstå sig själv. Och någonstans det bästa vi kan göra för oss själva är ju att investera i oss själva. För nuvarande jag och för framtida jag. Tack för att jag fick dela och för att ni var så många som ville att jag skulle dela. Och tack till dig som lyssnade ända hit. Och har du några mer frågor eller vill dela någonting med mig så please do. Annars så hörs vi i nästa avsnitt.
Tack för att du lyssnar, delar och sprider vidare detta viktiga ämne. Vi vill bara påminna dig om att denna podd innehåller generell rådgivning från egna erfarenheter och kunskaper.
Vi rekommenderar därför alltid att du som vill bli frisk söker professionell hjälp från utbildad coach, psykolog, terapeut eller liknande. Vår podd finns alltid här för dig som en hjälpande hand. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.